Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nordost 4-9 i eftermiddag eller ikväll med början söderifrån växlande 1-5 och i natt nordväst 5-10 meter i sekunden. Och där åter till P1 morgon.
Ja, det har ju handlat mycket om attackerna mellan Israel och Iran som har fortsatt under helgen och i natt. Efter nyheterna så undrar vi hur möjligheterna att kyla ner konflikten mellan Israel och Iran ser ut. Hör Mellanöstern-kännaren och diplomaten Mikael Sahlin och Isak Svensson som är freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet. Och när vi är klara med P1 morgon, då öppnar Steffen Renklint Ring P1. Men man kan ringa redan nu, är det inte så?
Jajamän, slussen är öppen och vi står redo här i ett ganska molnigt Umeå efter att ha haft en riktigt solig helg. Jag hoppas att det har varit sådär så att folk har haft tid att tänka efter på någonting att prata om i dagens program. 020 22 10 10 telefonnumret. Kom igen nu, ring så hörs vi snart.
G7-möte i Kanada idag. Israel, Iran och ryska sanktioner står på agendan. I USA har mannen som misstänks för mord på en demokratisk politiker gripits. Polisen köpte in nya hundförarbilar trots att det kom kritik om att bilarna stressade hundarna. Och stort ansvar för villaägare med skyddsrum. Grannar ska få plats i händelse av krig. En del av innehållet i Ekot denna morgon. Ja, Israel och Iran fortsätter att attackera varandra. Under natten har Iran avfyrat robotar mot Israel och minst 5 personer ska ha dödats, rapporterar flera nyhetsbyråer. Omkring 100 personer ska ha skadats. Hittills har minst 15 personer i Israel dödats. I Iran uppges minst 224 personer ha dödats sedan attackerna inleddes i fredags. Det här rapporterar Reuters. Och Iran och Israel kommer att stå högst på agendan när världsledarna inom G7 idag inleder sitt möte i Kanada.
Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens.
Donald Trump slog an en hoppfull ton innan han klev ombord på presidentplanet på väg till G7-mötet utanför Calgary i Kanada. Jag tror att Israel och Iran kan nå en överenskommelse. Det är dags för det, sa Trump. Och tillade att ibland måste parterna bara slåss färdigt först.
Sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.
Trump fick också frågor om hur han ställer sig till attackerna. Han ville inte svara på frågan om han bett Israels premiärminister att pausa anfallen mot Iran.
Have you asked Israel to pause their airstrikes into Iran?
Well, I don't want to say that.
När 7 av världens ledande ekonomier nu samlas för G7-mötet så är det krig och konflikter som kommer att dominera agendan. Förutom det akuta läget i Mellanöstern så väntas också diskussion om Ukraina och om man ska utvidga sanktionerna mot Ryssland. Både Frankrike och Storbritannien har signalerat att de vill ta upp frågan om tuffare sanktionsåtgärder. Ukrainas president Zelensky kommer också att delta på mötet. Ytterligare en fråga hänger som ett mörkt moln över G7-ledarnas sammankomst. Frågan om Trump kommer göra verklighet av sitt tullhot. Flera av ledarna väntas ha separata samtal med Trump just om tullnivåer och handel. Förutom USA och Kanada så ingår Japan, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien i G7. Mötets värd är den kanadensiske nyvalde premiärministern Mark Carney som också väntas markera mot Donald Trumps upprepade hot om att göra Kanada till en amerikansk lydstat. Gina Lindberg, Washington.
I Minnesota så har nu den man som misstänks för mordet på en demokratisk delstatspolitiker och hennes man gripits.
Good evening. After 2-day manhunt, 2 sleepless night, law enforcement have apprehended Vance Bolter.
På en presskonferens meddelade polisen i Minnesota att 57-åriga Vance Bolter gripits, misstänkt för att ha skjutit ihjäl den demokratiska delstatspolitiken Melissa Hortman och hennes make. Det var i fredag som Hortman och maken sköts i sin villa i förorten Brooklyn Park. En omfattande polisinsats drogs igång och totalt deltog över 100 poliser i jakten. När polisen åkte ut på larmet om skottlossningen så möttes de av en man utklädd till polis som var på väg ut ur Hoffmans hus. Mannen öppnade eld mot polisen och flydde till fots. Bolter misstänks också för att ha skottskadat en annan delstatspolitiker för det demokratiska partiet, John Hoffman och hans fru. De båda vårdas på sjukhus. Gärningsmannen verkar ha drivits av ett hat mot aborter. I en bil som hittades nära brottsplatsen har polisen hittat ett manifest med en lista på 70 namn på demokratiska politiker, abortaktivister eller personer med kopplingar till olika abortkliniker.
Reporter Erik Norberg. Så Sverige, hittills i år har polisen haft en ökning av antalet ärenden med handgranater. Det är redan lika många som under hela förra året. Bland annat hittades en skarp handgranat när förskolebarn lekte i ett skogsområde. John Norberg är kommunpolis i Sigtuna och han berättar.
Vi hittade några handgranater som var gömda här, som någon hade gömt undan.
Det var ett litet skogsområde precis utanför staketet till förskolan som det hittades en handgranat vid en sten. Det var några barn som var ute och lekte inte nudda mark här då, så att de hoppade mellan stenarna och då så såg förskolepedagogen att det låg vad som såg ut som en handgranat vid en av stenarna. Man tog in barnen snabbt och när polisen sen sparade av området här och sökte igenom det så hittades ytterligare handgranater. Det här är ett av runt 40 ärenden som polisen haft hittills i år om handgranater och det är lika många som man hade under hela förra året. Malin Nygren är chef för Nationellt bombdatacenter.
Vi ser en negativ utveckling när det gäller handgranaterna. Det trendar ju lite olika vad det är som är populärt i de olika kriminella nätverken. Just nu så ter det sig så att just handgranater verkar särskilt populärt.
Hur märks det då?
Ja, men det märker vi både på tillgången, vad som faktiskt används i de här olika explosionerna eller attackerna då mot bostäder eller personer. Men också i vad vi tar i beslag.
Redan förra året larmade polisen om att handgranaterna hade blivit vanligare och det bedöms bland annat handla om att de är lätta att använda och att det blivit svårare att få tag på sprängämnen från till exempel byggen. Vid förskolan där det hittades handgranater i skogen intill säger personalen till mig att de är tacksamma att allt gick bra. Kommunpolis John Nordberg.
Det är ingenting riktat mot just den här adressen på något sätt, utan det här är ju någon som har sett ett tillfälle att gömma någonting här och tyckte att det var en bra idé. Och det visar ju också på hur lite konsekvenstänk de här förmodligen ganska unga människorna som får i uppgift att hålla de här handgranaterna då, eller som har fått i uppgift att göra någonting med de här handgranaterna, att de har ju inget konsekvenstänk.
John Norberg, kommunpolis i Sigtuna, och reporter var Henrika Åkerman. Polisen köpte in 300 nya hundförarbilar för nära en kvarts miljard kronor, trots att hundförare varnade för att hundarna skulle må dåligt i de nya pickupbilarna. Det visar en granskning från P4 Göteborg.
Man sätter en hund på ett flåk utanför. Dålig fjädring bak. Det är så dumt från början till slut så att det finns inte ord på det.
Lars Lust är numera pensionär men hade jobbat i över 30 år som hundförare när han slutade år 2019. P4 Göteborg har tidigare kunnat berätta hur hundar lider i hundpatrullernas nya bilar. Från att tidigare kört med vanliga kombibilar så valde polismyndigheten att köpa in pickupbilar av modellen Volkswagen Amarok.
Och polismyndigheten kände till problemen redan innan man beslutade att köpa in nya hundförarbilar. När 7 fordon testkördes i verksamheten under 4 veckor innan man beslutade att köpa in bilarna kom en lång rad klagomål in. Flera av dem handlade om den höga ljudnivån som stressade hunden och gjorde att hundförarna hade svårt att höra polisradion. Men polismyndigheten valde ändå att köpa in bilen och i beslutet att fullfölja köpet med hundbilarna står det: inga synpunkter har inkommit som visar på att fordonet inte är lämpligt för polishundverksamheten.
Även Lars Lust larmade om problemen med Amarocken. Bara ett par veckor innan affären klubbades skrev han till en av de ansvariga om bristerna.
Upplever du liksom att de blundar för det som har kommit in och bara går vidare?
Ja, absolut. De har alltså, det är en prestigesak.
Polischefen Claes Friberg var ansvarig när upphandlingen startade 2018. Han bytte jobb innan det slutliga beslutet om att köpa in bilarna fattades. Och idag vill han inte bli intervjuad i ämnet, men säger att det var en gedigen process bakom framtagandet av hundförarbilen. Polismyndigheten har avböjt ytterligare intervjuer.
Reportrar Olof Torell och Sylvia Dahlén, P4 Göteborg. Det försämrade säkerhetsläget har ökat ansvaret för villaägare som har ett skyddsrum på tomten. När Erik Asaba i Rönninge söder om Stockholm köpte sitt hus för 9 år sedan så fick han ett skyddsrum i garaget på köpet där grannarna ska in om det blir krig.
När vi köpte huset så tänkte vi nog inte så mycket mer på det. Sen nu med osäkerheten så är det klart att det känns ju mindre roligt med all skyldighet som man har att hålla de här ajour. Så här ser det ut.
Ukraina-kriget har aktualiserat frågan om Sveriges beredskap. Och familjerna Saba har fått sätta sig in i vilket ansvar de har om kriget kommer. På 48 timmar ska garaget tömmas på gräsklippare, cyklar, ved och allt annat som familjen har där inne. Och så ska skyddsrummet ställas i ordning.
Ventilation ska monteras upp. Sen finns det de här papperskärlen som du ser där. Det är ju då toaletter, hinkar, yxa, sådana typer av saker.
Att det finns skyddsrum i villagarage beror på att staten satsade stort på skyddsrumsbyggandet i villaområden i slutet av 70- och början av 80-talet. Och då kunde privatpersoner få ersättning, ibland flera 100 000 kronor, om de byggde ett skyddsrum på tomten. Det finns över 9 000 skyddsrum av den typ där villagarage ingår, enligt Anders Johannesson, skyddsrumsexpert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och de flesta av villägarna vet vilket ansvar som kommer med skyddsrummet, men inte alla, säger han.
Det kan ju vara så att de har köpt fastigheten och inte riktigt varit på det klara med att det är ett skyddsrum och vad som gäller.
I Erika Sabas skyddsrum finns plats för 60 personer och han har funderat mycket på hur det blir om kriget kommer och garaget blir fullt.
Det känns ju lite olustigt om man råkar ha en granne som är 61:a person på plats. Jag hoppas att vi inte behöver tänka den tanken.
Reporter var Ida Svansbo och mer om det här i podden Dagens Eko i vår app Sveriges Radio Play. Elpriserna i norra Sverige pressas ner av höga vattennivåer och väntas hamna på 13-14 öre per kilowattimme i sommar jämfört med 18 öre förra sommaren enligt elhandelsbolaget Bixia. Mellersta Sverige får däremot räkna med högre elpriser än i fjol, runt 32 öre per kilowattimme. Orsaken är underhållsarbetena på kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 som pågår till mitten av augusti och minskar den planerbara elproduktionen enligt Bixia. Och nu så är det sporttid med Samuel Silén.
Och det verkar inte finnas något stopp för stavhoppsstjärnan Armand Duplantis. Igår kväll på Stockholms stadion slog han till med ett nytt världsrekord.
Nu kommer han springandes för 6:28. Armand Duplantis, de sista stegen, sänker staven, hoppar upp där. Och han...
Ja!
Han är över! Och för första gången noterar han ett världsrekord i Sverige! Han gör 6:28 direkt i Stockholm!
Ja, det känns... Helt otroligt faktiskt. Det kändes nästan som OS, men det är, jag vet inte, det är så stort.
Referent Alexander Lundholm. Allt från gårdagens gala hittar du i appen SR Play. Då bland annat om Andreas Almgrens Europarekord på 5000 meter. I appen också senaste Radiosporten dokumentär om löparvärldsmästaren Abeba Arigavi. Där hon bland annat menar att hon än idag inte vet hur hon fick i sig den förbjudna substansen meldonium som gjorde att hon 2016 fastnade i en dopningskontroll. Vi skiftar fokus till fotboll och kvällens damallsvenska derby mellan Hammarby och Djurgården. Här Bayernstjärnan Smilla Valottos tankar om matchen.
Överraskande bra faktiskt, fått mycket poäng. Så det blir nog en tuff match, fysisk match. Men hvis vi är på vårt bästa på måndag så ska vi klara att slå dem.
Men i år är det inte bara lokalrivaler som möts i derbyt. Det är också två toppkonkurrenter, vilket höjer insatserna ytterligare.
Det ger ju extra motivation. Vi vill ju inte att Djurgården ska ha hybris. Så förhoppningsvis så ska vi vinna mot dem och jäcka dem ner lite.
Lagkamraten Vilde Hasund är splittrad kring att även Djurgården är ett topplag i årets damallsvenska.
Det är väl lite kul, men alltså, man gillar ju inte Djurgården, så man vill ju att det ska vara länge ner, men det är ju kul.
Reporter Moa Berander, och matchen hörs såklart i kvällens Sportextra i P4.
Och då vädret. Idag passerar regn bort österut över Götaland och Svealand. Det följs av minskad molnighet och en del sol. I Norrland dominerar moln och regn, men både i de sydligaste och nordligaste delarna av Norrland tidvis en del sol. Pia Fridén, nu tar du denna skuta i hamn.
Det stämmer, Katarina, och konflikten mellan Israel och Iran har ju varit vårt huvudämne den här morgonen. Och strax ska ni få höra Mellanösternkännaren och diplomaten Mikael Sahlin och Isak Svensson, freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet, och möjligheten att kunna kyla ner den här konflikten. Steffen Renklint i Ring P1, vad hoppas du att lyssnarna ska vilja dryfta med dig idag?
Ja, men det låter väl som ett ämne annars. Det här med konflikten mellan Israel och Iran kan ju vara någonting som många går och tänker på. Eller det här med att föräldrar som har portat för att ha betett sig illa mot skolpersonal. Hörde nu skolministern som vill begränsa föräldrars inflytande över skolan genom en skärpning av skollagen. Vad tycker ni om det? Ring 020-22-10-10. Och så hade vi också ett samtal från en inringare om ytterligare en annan lag som handlar om det här med förolämpning mot tjänstemän. Det är en diskussion som jag tror att vi kommer att ta vidare idag. Det låter väl som några bra ämnen, vad säger du, Pia?
Mm, det tycker jag. Och sen blir du säkert överraskad också.
Ja, men det hoppas jag verkligen. Ring in nu 020-22-10-10.
Och vi ska då återvända till ämnet som sagt har dominerat den här morgonen, konflikten mellan Israel och Iran. Attackerna har ju fortsatt under helgen, och nu på morgonen har Israel utsatts för nya attacker och 8 personer bekräftats döda. Samtidigt så manar omvärlden till en deeskalering, så vad krävs egentligen för att kyla ner den här konflikten? Tidigare i morse så pratade jag med Mikael Sahlin som är Mellanösternkännare och tidigare ambassadör i Turkiet. Och han sa så här om det allvarliga läget.
Jag skulle säga så här, att det här är ju ett resultat, det som händer nu är ett resultat av att Benjamin Netanyahu inte ansåg sig kunna vänta på fortsatta förhandlingar, inte vara riktigt intresserad av fortsatta förhandlingar, inte riktigt lita på att det skulle ge tillräckligt skydd, och så ger man då, drar man igång, tror jag, som en delvis en överraskning för USA, som du har förtydligat efteråt och nu inför G7-mötet i Kanada där bland annat Japan deltar, och Japan har tillhört de länder som har varit mycket kritiska mot Israels roll i det här. Men det som ska hända härnäst är väl då svar på frågan, kommer USA att lyckas avhålla sig från att direkt medverka utöver den medverkan man redan har genom att hjälpa Israel att skydda sig från den iranska vedergällningen. Det är som det handlat om nu. Men sen är det här också att alla vet, och Israel vet, att för att komma åt de här underjordiska anrikningsanläggningarna i Fordov och i Natanz, till de två stora, särskilt Fordov är känsligt, och som ligger kanske 100 meter ner i marken, då måste man ha tillgång till amerikanska bunker busters. Det finns en speciell typ som är speciellt djupgående, och för att de ska kunna leverera så måste man ha tillgång till B2-flygplan, stealth-bomb-flygplan, som USA förbandslade i Diego Garcia-basen i Indiska oceanen som en avskräckningssignal. Alltså balansen kring den amerikanska arten och graden av medverkan tror jag blir avgörande för krigsutvecklingen till att börja med. Sen så säger ju Trump hela tiden att han helst vill förhandlingar. Och då blir frågan om när är Iran intresserat, antingen i kraft av sin svaghet efter dessa olika smällar man har fått, eller i kraft möjligen av ett positivt intresse att faktiskt sätta sig ner och förhandla igen. Och då beror det också på när tänker Israel acceptera att samtal fortsätter. Så att allt det här är de där avgörande variablerna.
Mm. Mikael Sahlin säger det, för detta Turkiet ambassadör. Här i studion finns Isak Svensson, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. God morgon till dig också.
God morgon.
Vad gör du för bedömning? Hur långt ifrån förhandlingsbordet är vi?
Jag skulle säga att vi är ganska långt från förhandlingsbordet. Det är, man ska komma ihåg att det har ju funnits ett sätt att hantera det som är grundproblemet här, och det är ju risken för att Iran ska få kärnvapen. Det är ju ett reellt hot. För Israel är det ett existentiellt hot, och för världen över är det ett hot. Men det har ju funnits ett lyckat försök att hantera det, och det var genom det som hette JCPOA, alltså Joint Comprehensive Plan of Action. Och som var ju ett avtal där man lyckades komma överens med Iran om att de skulle börja en process för att avskaffa sitt kärnvapenprogram, eller att inte avskaffa kärnvapenprogrammet, men ta bort förutsättningarna för ett kärnvapenprogram. Och det minskade ju lagret av anrikat uran. Det ledde till nedgångar i centrifuger och så vidare. Och det fanns som ett system som fungerade mellan 2015 och 2018. Och det systemet har ju fungerat. Det upphörde ju med, i och med att USA sa upp det här avtalet. Därför att man inte tyckte att det hanterade alla problem med Iran.
Så vägen fram nu då? Hur ser den ut?
Ja, det är väldigt svårt att se just nu hur det skulle kunna hur det ska hanteras, men det är klart att man i det här läget så handlar det framförallt om att undvika ytterligare upptrappning, att andra länder dras in i detta. Den stora risken är nu här om USA dras in i konflikten, eller USAs allierade gulfstater dras in.
Hur undviker man det då, att andra inte ska dras in i konflikten?
Man försöker ju, det finns ju länder som försöker hålla kontakten och dialogen öppen mellan olika länder här, både mellan Iran och USA och mellan Iran och Israel. Och Oman är ju ett av de länderna som har fungerat som ett medlarland i de här sammanhangen och som fortsätter spela den rollen.
Mikael Sahlin, vad skulle du säga, vad krävs för att minska den här spänningen?
Ja, det som krävs skulle jag säga, och det är andra länder, det är också Kina och Ryssland som har roller i det här spelet som nu förestår. Men det krävs att USA förmår övertala i, så att säga, ord eller handling Iran från att avstå från att vedergälla genom att ge sig på amerikanska militära tillgångar i området. Gör man det, då lönar det sig inte längre att prata om att det kan bli ett storkrig i regionen. Då är det ett storkrig i regionen. Man kan säga att det är det redan nu i och med att två länder pucklar på varandra. Dock med det här speciella att det är landområden emellan dem som innebär att det måste bli luftpasserat, så att säga. Men alltså, och då handlar det om jag tror att Iran är absolut, Irans ledning, hårt brandskattad som det nu är dessutom, är inte intresserad av att komma i krig också med USA. Det skulle vara bara för mycket. Å andra sidan så måste de ta sig ur det här med någon form av ära i behåll. Och då handlar det om det här, kan man förmå Iran att avstå från att vedergälla mot tillgångar i länder i Gulfen, i Irak och så vidare. Så att, och där har man ju fördelen att det inte är samma risk för Israel att det utvecklas ett hot från Libanon genom Hezbollah eller de olika miliserna. Det kvar finns hoterna som fortfarande bombarderar Israel. Men det handlar om att försöka begränsa just den här proxy-aspekten så att det inte blir så att USA måste ingripa. Och då handlar det om ingripande på ett eller annat sätt, däribland kanske de med B2-bombarna som sagt. När det blir klart för Israel att de kommer inte att med egen kraft klara av att utradera dessa tillgångar.
Men du har ju suttit vid flera förhandlingsbord med världens ledare under dina år som verksam diplomat. Hur stark är diplomatins kraft i det här läget?
Alltså, diplomatin inses av alla att förr eller senare måste det till diplomati. Inget krig varar för evigt. Frågan är om det här kriget varar dagar eller veckor eller till och med månader. Men innan den rena krigshandlingen, vi kan jämföra också med läget i Ukraina i många olika avseenden när det gäller det här. Men det är svårt att föra förhandlingar även om, alltså under pågående krig, även om jag tror att Trump ser krigföring som en del av förhandlingar. Men det får stå för honom så att säga. Vi måste alltså avvakta utgången av närmaste dagar för att sen se. Sen tror jag att Iran är väldigt intresserat av att återgå i någon form av förhandlingar med USA. Men med Israel är det ju svårt. Och där är det mer en fråga om en ren styrkeuppvisning och en uthållighetsduell. Hur länge orkar Iran hålla igång bombardemanget av Israel? Israel kan hålla på hur länge som helst, för de har automatiskt stöd av USA, men det har ju inte Iran. Men diplomati måste få chansen förr eller senare, men jag tror inte att det är nära, som Isak säger.
Isak Svensson, Frankrike, Tyskland och Storbritannien har ju sagt sig vara redo för samtal med Iran gällande landets kärntekniska program. Har europeiska länder ens någonting att säga till om nu, eller blir det USA som är den tyngsta medlaren här?
Ja, USA är inte en medlare i det här sammanhanget just nu, men skulle kunna spela en roll, en konstruktiv roll. Men det förutsätter ju att de sätter press på Israel. Och det har de inte visat sig hittills villiga att göra.
Men de europeiska länderna då?
De europeiska länderna har ju en historia av att vara aktiva i det som jag nämnde tidigare, det JCPOA-avtalet från 2015. Så de kan utnyttja det, och det skulle skapa en bredare multilateral bas för en överenskommelse.
Så du ser ett litet hopp här, eller?
Jag tror att det skulle kunna vara en väg framåt också i samarbete i så fall med Gulfstater som också är intresserade att försöka hitta en lösning i det här läget.
Det sa Isak Svensson, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Och vi hörde också Mikael Sahlin, Mellanösternkännare och tidigare ambassadör i Turkiet i det här samtalet från tidigare i morse.
Goma måndag. Här i staden Goma i östra Kongo finns inte längre några poliser kvar. Alla stack när rebellgruppen M23 tog makten här. Det här är en lång och ganska snårig historia. M23 är en av många beväpnade grupper här i Kongo. Det finns ett 70-tal andra också. Men nu är det M23 som har makten här i miljonstaden Goma. Och det märks. Överallt ser man dem. På kvällarna patrullerar de på gatorna på lastbilsflak. På marknaden på dagen dyker de upp plötsligt, bärandes uniformer och automatvapen. M23 ser sig själva som frihetskämpar som har befriat den här staden. Den kongolesiska staten betraktar dem som terrorister. Det pågår en väpnad konflikt här, där de som drabbas absolut hårdast är de civila som hamnar mellan milisgrupperna, rebellerna och militären. Men nu har M23 makten, och det är deras regler som gäller här i stan. När jag vaknade på morgonen här i Goma i lördags var det plötsligt något som saknades. Alla bilar var borta från gatorna. Det var märkligt tyst i miljonstaden. Istället för bilar och motorcyklar och lastbilar på gatorna var det fullt av människor utrustade med borstar, kvastar och soppåsar. Alla stod och städade på gatan. Det visar sig att M23, alltså rebellgruppen som har tagit över här, har infört obligatorisk städdag på lördagar. Och alla ska med. Mellan 9 på morgonen och 10.30 så är det storstädning. M23-rebellerna inspekterar städandet noggrant. Det påminner lite om en sån här städdag i en svensk bostadsrättsförening, fast med lite mindre korvgrillning och lite mer kalasjnikovs. Det är första gången jag är på en städdag organiserad av en terrorklassad milisgrupp, så jag vet inte hur det brukar gå till. Men jag har ju varit på många städdagar i svenska bostadsrättsföreningar, och där vet jag ju vad som händer om man inte dyker upp. Det kan bli riktigt sura miner. Men vad händer om man missar rebellgruppen M23s städdag? Det är ingen som verkar kunna svara på det riktigt, men jag förstår snabbt att det kan vara direkt farligt att missa den. Många här är rädda för rebellgruppen. Få vågar kritisera dem öppet. Men när städandet är slut så är staden som förvandlad. Gatorna är nästan helt fläckfria. Det har aldrig sett ut så här i stan. Det har alltid varit skräp överallt på gatorna, säger en man. Så varför anordnar rebellgruppen M23 obligatoriska städdagar i storstäderna här? Vissa jag pratar med menar att det hela är ett sorts sätt att vinna över lokalbefolkningen på. Att få dem att se att det med deras styre, alltså med rebellgruppens styre, blir rent och fint och ordnat. Och det här då till skillnad från hur det var när politikerna i Kinshasa styrde. M23 vill vinna över invånarnas förtroende. En städdag i taget. Samtidigt pågår stridigheterna några mil längre söderut. Våldet är brutalt. och likheterna med en svensk bostadsrättsförening slutar nog vid städandet. Men rebellgruppen M23 verkar vara här för att stanna, med ett stort våldskapital och obligatoriska städdagar. Love Lyssarides, Goma.
Mm. Det var det sista som vi hade att bjuda på i P1 morgon idag, men ni kan ju gott och väl fortsätta lyssna på Sveriges Radio och inte minst Ekot. Per Enander som leder nyhetsarbetet idag antar att det blir en hel del fortsättningsvis om konflikten mellan Israel och Iran.
Absolut, det är vår huvudstory som vi säger idag, och det har ju varit nya missilattacker mot Israel. Vi ska se om följden av detta med hjälp av våra korrespondenter bland annat. Det här kommer spela över mot G7-mötet som inleds i Kanada sent i eftermiddag också. Vi får se hur det blir med det. Mm. Vi kommer också att fortsätta med vår egen nyhet här om att det är så mycket handgranater i omlopp i kriminella kretsar. Varför? Ja, en av orsakerna kan vara att det har blivit svårare att komma över sprängmedel, att stjäla sprängmedel.
Okej. Okay. Mm. Du hinner dra något mer ifall du vill.
Ja, vi tittar också på en rapport om kärnvapen från SIPRI. Var blir det flest sådana nya vapen? Förmodligen i Kina.
Mer om detta i nyheterna under dagen. Tack så mycket Per Enander som nyhetschef. Och vi som har jobbat den här morgonen, det var producenterna Pontus Håkansson och Helena Sjöholm. Teknikerna Marcus Östlund och Tor Sigvardsson, sändningskoordinator Ebba Björk och reportrar var Ebba Wellegård och Linnea Nordström. Jag heter Pia Fredén. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Gör det gärna imorgon igen. Nu är det dags för Ring P1 och Steffen Renklint.
Ja, varmt välkomna till Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Jag står här i Umeå och tar emot era samtal ifrån hela landet. Vad vill ni prata om? 020 22 10 10 är telefonnumret. Det har ni väl inte glömt, eller hur? Kom igen nu. Ring, slussen är öppen. Jag är redo. Det är måndag och vi har en hel vecka framför oss med nya samtal och diskussioner. Men vi ska börja med ett ämne som Patrik Hockum lobbade upp i fredags. Han kritiserar den nya lagen som förbjuder förolämpning mot tjänsteman. Och vi har fått reaktioner på det, men jag tänkte att vi ska börja med att lyssna på vad han hade att säga.
Och kallar dem för lögnare till exempel. Ska det bli förbjudet då? Jag tycker det är en jättefarlig utveckling. Och dessutom så måste en myndighetsperson kunna tåla att bli motsagd och kritiserad och till och med anklagad för att ljuga. Ord får inte vara värre än fysisk handling.
Sa alltså Patrik Hockum i Umeå. Med oss ifrån Norsjö, Gunn-Britt Åström. Du vill kommentera detta, eller hur?
Ja, det vill jag. Och jag tycker han hade mycket klokt i det han sa, och jag känner också att det här har egentligen en annan del i sig. Både, eller två delar kan jag tycka. Både hur lättkränkt är den här tjänstemannen? Vad är det som är en förolämpning? Finns det några regler för det? Eller beror det på hur lättkränkt tjänstemannen är? Och sen tycker jag också att det här skyddar bara tjänstemannen. Det skyddar inte oss medborgare mot felaktiga tjänstemannabeslut. För de har ju tagit bort tjänstemannansvaret 76.
Ja, men samtidigt så finns det, om det är felaktiga, då tänker jag att det är lagen och då kan man ju överklaga och kanske få det prövat i högre instans.
Ja, det låter ju väldigt bra. Men då ska du orka med det. Då ska du ha liksom den kraften och ekonomin kanske också, för förlorar du så får du betala. Så att det är ju skydd bara åt ett håll. Mm. Och jag har läst på det här lite sedan i fredags nu, och man tog upp det här om att återinföra tjänstemannansvaret. Och riksdagen yrkade för att det skulle återinföras. Men konstitutionsutskottet har ju avfört det. Liksom. Det blir ingen återinföring. Så att jag tycker att balansen blir fel. För alla tjänstemän gör inte kloka beslut. Och hur gör jag då som vanlig dödlig medborgare för att jag ska kunna prata med tjänstemannen utan att den blir förolämpad? För att som sagt, det är väldigt, många är väldigt lättkränkta nu för tiden. Mm. Och jag tyckte han hade en tanke där, Patrik, att har man vissa, vad ska man säga, yrken, så innebär ju det att man kan komma att möta kritik från den som du har beslutat om. Både om du är polis eller om du är lärare, för det här omfattar ju även lärare, har jag nu kollat.
Men inte vad jag förstår alla yrkesgrupper, utan det är liksom, jag vet inte riktigt...
Sjuksköterskor får ta ut hur mycket skit som helst, eller de som jobbar på SJ, eller det finns ju massor med yrken som har att göra med befolkningen, om man nu får uttrycka sig så. Men som inte, de kan gärna förelämpa så mycket som helst, det spelar ingen roll.
Men du, om man tänker så här då, ifrån en tjänstemans perspektiv, jag antar att du, jag menar, om vi försöker gå in i huvudet på en tjänsteman och också mot bakgrund av den tid som vi haft med ökat hot mot tjänstemän, det finns ju faktiskt rapporter om det. Kan du inte förstå då att det finns en, alltså ganska viktigt att försvara dem som ju fattar beslut och upprätthåller den lagstiftning som vi i Sverige har gemensamt beslutat ska finnas?
Jo. Ja, men jag säger ingenting om det. Jag förstår att det kan kännas både hotfullt och avskräckande att fatta vissa beslut för att man vet att man får några personer emot sig. Men jag tycker ändå att man måste ha en balans i det där. Både skyddet för tjänstemännen men även skyddet för oss medborgare.
Ja, men tror du inte att det kan uppnås då genom den här nya lagen?
Ja, men det är ju bara på tjänstemännens sida.
Ja, det beror ju på var man drar gränsen, antar jag. Tänk om det är liksom... Jag antar att du kan gå med på att det inte är okej att kalla en tjänsteman precis vad som helst.
Nej. Och jag är sjuksköterska egentligen på den tiden jag var aktiv. Så att det är ju, jag förstår precis att... Men samtidigt så måste man... Man kan inte vara så himla, ja, om jag nu får uttrycka mig, som lättkränkt om man har det på polis till exempel. Man måste ju vara beredd att man kan bli kallad både det ena och det andra. Och det är ju inte personen egentligen då som är förolämpad, utan det är ju tjänsten som jag har som person som blir förolämpad.
Men det är klart att vi vet ju inte ännu hur den här lagen kommer att tillämpas. Vi får väl se vad som blir prejudicerande, som man säger då. Jag vet att du får mycket stöd för den här åsikten med kritik mot den här lagen. Katarina har mejlat in om samma sak, och så hade vi ju Hockum här som ringde in. Vi får se om fler vill prata om detta. Tack så mycket för att du ringde.
Ja, men du, tack själv. Ha en bra dag.
Ja, men detsamma. Till ett helt annat ämne från Jönköping. Susanne Hansson, hallå.
Ja, hallå.
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om det som framkom idag på P1 på morgonen om polisens nya inköp av pickupbilar där man ska förvara polishundarna nu. Tidigare så var de inne i kombibilen där bak, och det var mycket säkrare för polisen som kunde då få ut genom en lucka, få ut bil och polis samtidigt. Nu måste polisen gå runt bilen och öppna och släppa då uppmärksamheten från det som händer. Det är stor skillnad. Och sen, de har ju köpt in 300 nya bilar till hundförarna och polishundarna för en kvarts miljard. Och nu har det varnats för det här innan det togs i bruk. Men ingen lyssnade, och man tror att det var ren prestige att man inte drog tillbaka det här köpet. Och Claes Friberg som bytte jobb strax innan affären var klar. Han var då ansvarig för det här, och han är ju nu inom någonstans i säkerhetspolisen. Så det är egentligen han som var ansvarig, som jag sa.
Jag har inte koll på namnet där. Det kanske stämmer. Nej. Jag har inte hunnit kolla upp det. Men vad tycker du nu då? Vad man ska göra nu då?
Jag bara tillägga att det var ett försök på flera månader innan. Och trots att det framkom hur dåligt polishundarna mår, så körde man på med... De gjorde så här i alla fall.
Ja, vad tycker du man ska göra då, nu?
Ja, man har byggt om 3 bilar utav alla de här 300 till en stor kostnad. Det är skattepengar ju. Ja. Jag vet inte vad man ska göra. Det skulle vara tacksamt att få några fler synpunkter om det här.
Vi får se om någon fler vill kanske ringa in och ha synpunkter, precis som du gjorde, Susanne. Tack så mycket för att du ringde in med det här ämnet.
Jag tänker på djuren här och polisen, säkerhet. Ja, okej. Okay. Tack så mycket.
Tack så mycket. Ha det så gott. Du är inte ensam heller om att ringa in om hundarna här. Victoria har mejlat in. Hon har varit på hundställning i helgen och förvånas av människors dumhet, skriver hon. Hur kan man lämna sin hund i bilen när det är 27 grader varmt ute? De skulle ju aldrig lämna sig själv där. Och det är ett problem varje sommar, skriver Victoria. Ja, det kan man ju undra lite grann hur man tänker där. Det kanske finns någon där ute som har svar på frågan. 020-22-10-10 telefonnumret, så kan ni delta i diskussionen. Jan Lindholm i Falun, du vill prata, eller hur? Men om kärnkraft, vad jag förstår.
Ja, jag tycker att det är lite märkligt att politiker får använda begreppet koldioxidfri el när man pratar om el från till exempel kärnkraft eller solenergiceller eller vindkraft eller vattenkraft. Därför att alla de livscykelanalyser som är gjorda på elproduktion visar att oavsett den teknik man använder för att producera el, som ju inte växer på träden utan el är något som vi människor tillverkar, så innebär det att man har utsläpp av koldioxid. När man nu går från den mix vi har haft tidigare där det har ingått oljekondens och sånt, så blir det ju en minskning av utsläppen av koldioxid, men den försvinner inte. Och jag är orolig för att medborgare som ständigt bombarderas av detta att elen skulle vara koldioxidfri, eller ja, ibland säger man fossilfri också, men det mesta av koldioxiden till exempel från vattenkraft eller kärnkraft är ju av fossilt slag. Jag tror att det finns en risk att människor då tänker att ja, men då behöver jag ju inte hushålla med energin om jag bara använder mig av el. Mm. Och det tror jag kan få väldigt stora konsekvenser när det visar sig. För det kommer ju förr eller senare att komma fram att vi bara minskar det fossila inslaget eller koldioxidutsläppen genom den här omställningen. Vi tar inte bort den.
Har du anmält det här då? Alltså, för man kan ju göra det till reklamombudsmannen. Får det prövat?
Nej, jag har försökt att komma och prata hos er. Det är liksom det som jag har försökt. Jag vet inte vad det skulle hjälpa.
Nej, jag ser läsaren här som har gjort det och det blev avslag på den anmälan. Man resonerar det här i det här ärendet som jag läser här nu då från reklamombudsmannen, att man tycker att man, alltså, jag vet, det är en lång text med olika paragrafer och vidare, men det verkar lite grann som att man tycker att det är talande bara för att det skulle vara elen skulle ha sitt ursprung i exempelvis sol, vind, vatten och kärnkraft, alltså att inte man behöver läsa det så ordagrant, om jag förstår det här rätt ifrån reklamombudsmannen. Varför gör du det om man tänker så då?
Ja, alltså, jag tycker ju att man ska vara ärlig. Och jag är förvånad över att journalister, som jag ju tror faktiskt känner till att även vindkraft och vattenkraft innebär koldioxidutsläpp. Jag tror ju att journalister vet det. Jag tror att alla som egentligen har gått igenom den svenska gymnasieskolan har den kunskapen. Att de inte ställer motfrågan när till exempel Ebba Busch står i sådana här intervjuer och säger att det är koldioxidfri el. Men varifrån ska vi få den då? Mm. Och så kunde man ha en diskussion om det här med koldioxidhalt i olika energiproduktionssystem. Ja. Så att man åtminstone lyfter upp frågan. Jag är rädd för att människor kommer att känna sig lurade när de inser att det här målet att vi ska vara 2050 ska vi vara koldioxidfria eller fossilfria, det kommer ju inte att vara ens teoretiskt möjligt att komma dit.
Och jag måste säga det att reklamombudsmannen kan ju inte göra så mycket i sådana ärenden förstås när det gäller journalister eller politiker, vad de påstår. Det gäller ju bara när det gäller bolagens reklam och så. Men det är klart att det här är ju ett forum för att ge sån kritik. Men vad hoppas du att det ska leda till nu när du får den här arenan att säga detta då?
Jag hoppas att de som lyssnar på något sätt ändå får någon ökad motståndskraft mot den här felaktiga informationen. Och att det kanske i sin tur då kan leda till någon form av protest. Jag är ju förvånad över att det inte finns någon politiker överhuvudtaget från något parti som är intresserad av att diskutera det här med koldioxidfri elproduktion. Mm. För den finns inte. Alltså det är bara att konstatera. Det finns ingen sån el överhuvudtaget.
Nej, vi får väl se det i valår nästa år om det kanske kommer med i retoriken framöver. Tack så mycket Jan för att du var med och lyfte detta.
Ja, tack så bra.
Ha en bra dag.
Ja, detsamma. Hej.
Tack, hej. Vi ska vidare till Bjästa utanför Örnsköldsvik, Mona Lundin. Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Du har också lite kritik mot journalister, eller i alla fall Sveriges Radio, vad jag förstår.
Jo, men det är så. Det är ju skandal, tycker jag. Jag gick igenom listan över de som skulle vara sommarvärdar nu det här året. Det är ju totalt 59 stycken. Och ingen av dem kunde titulera sig som präst, pastor eller predikant. Och då vill jag säga så här, har man inte tagit intryck av... Det är otroligt många röster som Thomas Sjödin har fått som vintervärd. Han kan titulera sig som författare, föreläsare och pastor. Jag lyssnade till en predikan av honom igår från Smyrna i Göteborg. Därför tycker jag att de ska skärpa till sig lite grann. Det här är en skattefinansierad verksamhet. Och då ska man också kunna ha ett inflytande och kunna påverka utbudet, tycker jag.
Mm. Varför måste det finnas någon med som är liksom företrädare för kyrkan här då?
Därför att vi är ett kristet land fortfarande. Enligt andra länders uppfattning om Sverige så ska kalla de oss för ett kristet land. Och vi har ett kulturarv som vi ska vårda och bevara. Men, och det gör man på det här sättet, tycker jag.
Jag måste bara fråga, för att det här är ju bara ett program. Sveriges Radio erbjuder ju jättemånga olika program. Tycker du att det ska vara en präst i varje program då som
absolut
går ut?
Inte. Det här är ju enormt stort program, eller hur? Jag vet inte hur många år som Sommar i P1 har sänds. Mm. Men alltså, de har ju otroligt många lyssnare, och jag är en av de som lyssnar på nästan alla program faktiskt. För jag tycker det är fantastiskt intressanta personer de erbjuder att få ha, då är det 45 minuter eller så där varje dag, få prata om det som ligger på deras hjärtan.
Men tänker du, alltså, jag hör ju att du säger att det är liksom med motiveringen här att Sverige är ett kristet land, men samtidigt har vi religionsfrihet i Sverige. Tycker du att det ska finnas företrädare från andra religioner också då, eller?
Jag tycker att vi ska värna om vårt judisk-kristna kulturarv. Och det är inte den religionerna som har kommit till Sverige här och försökt etablera sig. Och då tycker jag att public service har ett stort ansvar.
Okej. Ja, men vi har ju ett land med många olika religioner och trosuppfattningar. Det här är din åsikt. Tack så mycket Mona för att du är med och tar denna diskussionen. Det vore ju kul om någon ringer in och har en kommentar på detta. Ha det så gott där i Bjästa.
Nej, men tack själv. Ha det så gott. Hej.
Tack, hej. Ja, vi har lyssnare från hela landet med oss. 020-22-10-10 telefonnumret. Ring in så snackar vi om det. De har pratat om här tidigare eller om någonting helt annat som du går och knyter näven i fickan. Om Lena Hjälte, Hagfors, Värmland. Visst, stämmer det?
Ja, det stämmer alldeles utmärkt.
Ja, titta. Jag kommer ihåg lite geografi i alla fall. Det var väl inte så dåligt?
Nej, det är nog bättre än vad jag kan kanske. Men jag vet var jag bor i alla fall.
Ja, det är bra.
Ja, eller hur?
Men nu vill du inte prata om Sverige utan något helt annat, va?
Ja, jag vill prata om det här, alltså hjälporganisationen och med sändningarna till Gaza då. Och jag lyssnade på biståndsminister Benjamin Dosa. I alla fall, och som sa då att Sverige stöttar inte längre UNRWA. alltså FN-organet då, som har stått för hjälporganisationen eller för hjälpen i Gaza under många år, och som blev anklagade då för att ha samröre med Hamas. Men så det gjordes en utredning och man ansåg att 9 stycken där jobbade för Hamas då, men man kom fram till att det kunde man inte bekräfta. Och då, men Sverige slutade med biståndet då och gjorde många andra länder, men andra länder har nu återupptagit detta bistånd eftersom undersökningen visar att det inte fanns det här samröret då. Men Sverige vidmakthåller då att inte ge bistånd via UNRWA. Och skälet till detta är då att Israel har förbjudit UNRWA att verka i Gaza. Och då undrar jag vilket mandat Israel har att förbjuda ett FN-organ att göra hjälpinsatser. Och för andra då, som, och då menar jag att det här har blivit väldigt cyniskt, alltså för då säger man att det är bara USA och Israels stödda hjälpverksamheter som ska få komma in i Gaza. Det vill säga den land eller den stat som har skapat problemen med svält och krig och förstörelse är de som ska komma in med hjälpverksamhet. Alltså det är fruktansvärt cyniskt. Och det stöttar ju Sverige då indirekt genom att inte, jag vet inte vilka organ de stöttar, för man säger att vi är ändå största bidragsgivare till andra organ. Men om det nu är de här då som är godkända utav Israel, det vill säga att det ska vara USA och Israel ledda hjälpinsatser, då bidrar man ju till alltså att Israel tar på sig rätten att förbjuda ett FN-organ att verka.
Just, men vad tänker du om liksom det, man kan inte ge stöd som Sverige då till en organisation som ändå inte får komma in och göra jobbet då för Israel. De har ju ändå makten där.
Jo, men de jobbar ju där. Alltså Israel har förbjudit och då har Sverige godkänt det, så Sverige bidrar inte. Men om jag har förstått det hela rätt så är ju UNRWA fortfarande verksamma där.
Ja, om de nu kommer åt platserna där. Jag vet inte riktigt, jag läste nyligen i Dagens Nyheter om att det verkar vara väldigt svårt. De Israels organisation då som ger mat och sånt på stöd. Men det är väldigt svårt för de som behöver det att komma till de platserna. Så jag antar att Israel verkligen har tagit makten över området där.
Ja, men då borde ju Sverige protestera högljutt åt det agerandet. Alltså först förstör man landet och sätter människor i en svår situation med svält och död och förstörelse. Och sen ska man gå in då som på något sätt hjälpverksamhet och vara den snälla personen. Alltså det är ju fruktansvärt. Och då, hur man ska lösa det om nu inte undra. Alltså jag är inte tillräckligt insatt att kunna säga det, men alltså jag förstod att de ändå hade verksamhet.
Ja, jag tycker det är lite oklart med var de får vara och så. Men då ja, är det ju precis. I alla fall, jag menar, man ger ju ändå kanske i hopp om att det kommer fram lite grann i alla fall. Ska man inte göra det? Alltså jag förstår det här, din principfrågan, men här handlar det ju ändå om nöd då, att kanske varje matpaket som kommer fram är viktigt.
Ja, men alltså det stöttar ju då ett förfaringssätt gentemot personer. Alltså man stöttar ju då den förstöraren eller den attackerande i staten då. Och det tycker jag, då får man väl, jag har ingen lösning på det 100%, men att säga då att man accepterar, vilket han sa, därför Israel har förbjudit, istället för att säga att vi protesterar från Sverige över Israels agerande, både när det gäller attackerna och sättet att förbjuda ett FN-organ att verka inom landet, eller inom den.
Alltså, Ja. Vi får hoppas att Benjamin Dosa lyssnar här nu när du pratar. Det vore kul om han ville ringa in. 020-22-10-10
ja,
i telefonnumret.
Ja.
Kommer du ihåg det? Kan inte du repetera det? Säg telefonnumret igen så att han verkligen hör det.
Ja, men vet du, det har jag inte. Jag försöker här. 020-22-10-10 eller 22-20-20.
Ja, men perfekt, Lena. Tack för hjälpen.
Men nu virrade jag till det. Ja. Okej, tack ska du ha.
Ja, det var jättebra. Ha det så gott. Vi ska till Stockholm nu där vi har med oss Abdus Salam. Du kunde telefonnumret också.
Ja.
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om det. Alla pratar om kärnvapen och Iran och sådär. Ingen pratar om att Israel har rätt att skaffa kärnvapen. Och de har inte skrivit på icke-spridningsavtal. Varför inte trycka samtidigt när ni trycker på Iran? Trycka på Israel.
Nu förstod jag inte. Hur då mer? Alltså att Israel inte ska ha kärnvapen heller då? Är det
Israel
det
får ha, för de har inte skrivit på icke-spridningsavtal. Mm. Och de har kärnvapen och de får ha kärnvapen. Mm. Men Iran får inte ha. Varför?
Ja,
det är samma fråga. Och ingen tar upp den där frågan.
Du gör det. Det är ju jättebra, Abdus. Du vänder på steken här så att säga. Vad tycker du? Ska man lägga ner helt då kärnvapen?
Ni ska inte ha kärnvapen. kärnvapen, det ska förbjudas. Och samtidigt ska Israel inte ha kärnvapen. Den ska förbjudas. Tvinga dem att skriva på icke-spridningsavtal också.
Ska ingen få ha, eller tycker du att det är okej att USA eller Frankrike
ingen
har det?
Ingen får ha egentligen, ingen får ha.
Ingen får ha.
Om Iran får inte ha, då får Israel inte få. Israel har rätt att försvara sig, men inte Iran. Det är märkligt.
Ja.
Alla säger att Israel har rätt. Det största felet har börjat med att här i skolor och där ger ingen utbildning eller historiskt perspektiv hur Israel skapades. Vad hände med palestinierna 1948?
Men du, det har ju funnits...
Ursäkta att jag... ingenting.
Förlåt att jag avbryter det, Abdus. Jag tänkte bara det här med, det har ju funnits ambitioner om att nedrusta bakåt i tiden även bland västländerna. Men så har man ju släppt det nu för att man vill ha en avskräckningsförmåga liksom. Kan det inte vara...
Ja, det var den enda person, Ulf Palme, som tryckte på det här. Och han propagerade för icke-spridning och inga kärnvapen. Vad gjorde de? Mossad dödade honom. Det är helt absurt att säga att Christer Pettersson har dödat honom. För han bjöd in Yasser Arafat som statsgäst på 80-talet. Efter den han blev dödad.
Mm. Ja, du Abdus, du vill inte att någon ska ha kärnvapen. Det är väl en väldigt klar och tydlig åsikt. Sen ska vi väl säga så också att det är ju väldigt oklart vem som dödade Palme. Man la ner den där polisutredningen efter
många år. Polisen också vet, men de vill inte säga att de är rädda.
Ja, okej. Okay. Det får vara din spekulation då, Abdus. Men du, tack så mycket. Din åsikt var väldigt tydlig och klar och gör det ju möjligt för någon annan att ha en kommentar. Tack så mycket för att du var med.
Tack.
Hej. Vi ska vidare till Mariestad. Hallå. Roland Persson, du vill prata om det här som vi hade en inringare om. Polishundarnas nya bilar.
Det har jag. Man ska inte... En tjänsteman som gör på den där affären utan ansvar kastar ut 250 miljoner som är kritiserat från början. Fråga hundförare som använder hundarna vad de kan utveckla den bil de har. Inte gå och handla bilar som inte någon vill går att använda. Både för hundens del och för människorna. Det där. Sen är det vi som ska... angripa är där, men jag tycker tjänstemän och byråkrater och politiker i Stockholm i riksdagen och käbblar med varandra, de har inget ansvar. Ansvaret är borta. Långt borta.
Är det inte politikerna som har det yttersta ansvaret? Här är det är väldigt många som kommer med kritik mot tjänstemännen, men de har ju sin tur, alltså det yttersta ansvaret är deras chefer, är politikerna.
Ja, men du har ju, i mina öron när jag hör, de har aldrig visat det de sista 10, 20, 30 åren. Utan de gör affärer så folk får högre skatter och elände. Både energiskatter och dyrt. Sen det känns det man som avgick, då har jag hört med några före. Han ska få betala de där 250 miljoner för bilarna handla. Inte ska väl vi skattebetalare som anlitar polisen ska betala det eller?
Mm.
Nu får de parera lite. Det finns ingenting alls till storstäder, bygga terminaler och västlänkar här i Göteborg. Allt det där får de lägga om med i mina öron.
Roland, tack så mycket för att du sa det. Vi ska hinna med ett sista samtal också. Tack så mycket för att du ringde in.
Tack, hej.
Ha det gott, hej. Gun Johannesson i Uppsala, du får sista ordet.
Ja, jättebra.
Vad vill du prata?
Då säger jag så här att det är dags att börja ändra uppfattning om kristendomen och de kristna och friskolorna som vi har. Det är det mest positiva för sådana som verkligen mår dåligt och inte får hjälp på annat ställe. Jag har själv varit mobbad för många, många år sedan. Jag är åldern inne nu, men jag var mobbad i skolan för att mina föräldrar var kristna. Men jag överlevde det mesta och tack vare att jag har en närhet till den levande guden och Jesus Kristus och den helige ande så har jag överlevt det mesta som inte folk klarar av. Mm-hmm. Så jag säger friskolor ska vara kvar i de kristna. Sen om det är de andra, det får ni bestämma. Men just att vi har ett kristet land och att det ska finnas friskolor på kristendomen. Det är dags att ändra uppfattning för de som mobbar.
Är det bara just alltså, kristna skolor som kan hantera det med mobbing? Jag vet att det finns program och satsningar inom kommunala skolor också. Mot sånt.
Nej, men just det här, såna här som lär ungar att hata judar. Det är det fruktansvärda. Och det finns ju inom andra skolor så, va. Och det är det absolut fulaste man kan göra, va.
Ja.
Och, de men är ju lika mycket värd som oss.
Ja, precis.
Det är helt vansinnigt.
Men kan du tänka dig liksom att det, i och med att kyrkan och staten har gått skilda vägar på länge, att man ska ha det här separerat, att det blir mer likvärdig skola i hela landet. Håller du med ens om den tanken då, och därför att man inte ska ha friskolor med olika religiösa liksom inriktningar?
Ja, men i och för sig så kan det ju inte bli lika på grund av att det är språksvårigheter och så här, va? Och de har ju helt andra... De har ju helt andra värderingar, och då är det svårt. Så jag kan inte bedöma det faktiskt.
Inom den kommunala skolan?
Ja.
Okej, okay. Ja.
Man hör ju snacket. Ha. Jag är ju alltid ute med folk, men det märkliga är att alla invandrare säger till mig: du är den enda som pratar med oss, du är ju jättetrevlig. Jag säger, jag värderar människor lika, men det är där innehållet som är viktigt, om man mobbar eller inte.
Tack så mycket, Gun Johannesson. Du slår ett slag för kristna friskolor och för att man ska behandla alla på ett snällt sätt, eller hur?
Ja,
kan man säga. 020-22-10-10, vi tar emot samtal imorgon. Men idag är det slut och du får ha det så gott, Gun, där i Uppsala.
Tack,
och lyssna tack. Imorgon så får vi se vad det blir för kommentarer på detta debattämne. Jag som står här vid micken heter Steffen Renklin, tar emot era samtal imorgon igen. Producent var Peter Öberg, i Slussen Ellen Lindqvist, Karsberg och Joel Svan. Ljudtekniker Björn Nitzler, digital redaktör Susanne Elin. Och ja, det här gänget jobbar även imorgon för att ni ska få era röster hörda. 020 22 10 10 är telefonnumret.
Och här är Ekot. Flygbolaget Finnair ställer in 143 flyg från Helsingfors flygplats imorgon, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Omkring 6500 passagerare beräknas påverkas. Orsaken är fackliga stridsåtgärder enligt bolaget. I USA har polisen i delstaten Minnesota gripit en man som misstänks ha skjutit ihjäl en demokratisk politiker och hennes man. Han greps efter en intensiv polisjakt i ett skogsområde nära sitt hem efter att ha fastnat på en viltkamera, skriver tidningen Minnesota Star Tribune. Han anklagas nu för 2 fall av mord och mordförsök på en annan demokratisk politiker och hans fru. Delstatsguvernören och tidigare vicepresidentkandidaten Tim Walz säger att mannens handlingar har förändrat Minnesota. Enligt amerikanska medier verkar den misstänkte mördaren ha motiverats av ett hat mot aborter. Under sommarlovet ökar risken att gängkriminella söker upp och rekryterar barn och unga till olika brott, varnar polisen. Maria Forsberg vid områdespolisen i Umeå.
Vi ser ju ökande tendenser till att äldre försöker rekrytera barn och unga in i kriminalitet, även här i Umeå och Västerbotten. Och det kanske vi ser lite tydligare nu i år mot i fjol. Så absolut så är sommarlovet lite ökad risk, mer egen tid för barn och unga och mindre vuxennärvaro. I Umeå så kan det ske överallt.
Därför är det viktigt att ha koll på vilka kompisar ens barn och unga har, säger Maria Forsberg och radar upp varningstecken.
Dubbla telefoner, det är ett supertydligt tecken. Det är väldigt få barn och unga idag som skulle behöva dubbla telefoner. Förändrat beteende, mycket swishar, pengar, nya kläder, sådana saker ska man vara vaksam på.
Därför blir aktiviteter och sammanhang extra viktigt, konstaterar Ibrahim Al-Turk som är pappa och ideell fotbollstränare i Ersboda SK i Umeå.
Jag känner mig inte orolig, men jag vet att det är jätteviktigt med aktiviteter. Det måste finnas för alla ungdomar. Är de på fotbollsplanen så vet vi att de är på en bra plats.
Reportrar Lova Nyqvist Sköld, Tora Larsson och Agneta Johansson vid P4 Västerbotten. I Peru har en person bekräftats död och 36 skadade i samband med en jordbävning igår. Magnituden uppskattades till 6,1 av det nationella seismologiska centret. Skalvet som inträffade igår kväll hade sitt centrum runt 30 kilometer från Callao, en hamnstad utanför huvudstaden Lima. Ekot Karina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
Måndag förmiddagen fortsätter strax med den nya programserien Skuldsamhället. Vi möter Stefan som hade höga bostadslån i början av 90-talet. Under krisen förlorade han jobbet och huset, det såldes till halva priset. Stefan blev skyldig banken flera hundratusen. Sen dess har hans skuld ökat till 6 miljoner. Nybörjarmisstag i trädgården. Vi får råd om hur vi kan undvika dem om en halvtimme.
När vi flyttade hit så fick jag jättemycket växter. Eftersom det är dyrt så fick jag mycket växter av min svärmor. Så sa hon, det kan finnas lite kirskål i. Och då sa jag, det gör ingenting. De kan jag lätt rensa bort och så. Det ångrar jag nu. För jag rensade ju inte bort. Jag har det precis överallt i den här trädgården.
Jag kan kontra med en sak som jag har gjort. Ja. Och det här gör jag typ varje år. Att jag sår två sorts växter i samma pluggbrett eller kroka. Så till exempel häromdagen har jag sått timjansplantor som jag vill ha som ge bort plantor för att jag är glad för timjan. Ja. Och jag har sått samtidigt sommarkyndel, en annan kryddväxt i samma rad. Bara för att jag har glömt att etikera.
Så nu så kommer det komma upp två olika sorters kryddväxter i samma plugg?
De har redan kommit upp. Okej, jag kan särskilja dem, men ändå är det lite dumt.
Välkommen till Trädgården med Pernilla
och Jan.
En podd från Sveriges Radio.
Som du hör om en halvtimme i P1. Nu, skuldsamhället.
Bilpriserna har ökat med 10% det senaste halvåret och det är full fart på marknaden i tidningen.
Det är över 30% mer bilar som har sålts från vår sida under den här tiden.
Genomsnittspriserna på villor stiger igen.
Det här är del 2 av skuldsamhället. Så rusar de svenska skulderna i höjden.
Och ökningen startade i mars månad och sedan har det varit en mycket stark efterfrågan dessutom.
Vi möter Stefan som förlorade allt för 30 år sedan och där skuldmiljonerna fortsätter att växa än idag.
Ja, den är nog uppe på 6 idag tror jag nästan. Så att det kommer ju aldrig kunna betalas. Det är omöjligt. Och det kan man ju aldrig komma ifatt.
I slutet av 80-talet var bostadsmarknaden stekhet i Sverige.
Framtidstron är väl en sak, att man har fått tillbaka framtidstron. Och sen har det ju varit lätt att låna. Det är en annan krissituation idag.
Bopriserna fördubblades på bara några år. Och mäklare var ett eftertraktat yrke.
Ja, framförallt märkte man ju av att det var flera som läste till mäklare på högskolor och sånt. Universitet, så att konkurrensen hårdnade ju naturligtvis.
Malmöbon Stefan Wallerek gav sig in i branschen 1986. Det var en marknad som präglades av stigande huspriser, men också stenhård konkurrens.
Så att det var jättetufft. Man jobbade på provision och fick jobba många timmar. Det är många julaftnar och nyårsafton och annat som man har fått åka iväg och försöka sälja istället för att vara ihop med familjen.
Tack vare hårt jobb rullar ändå på bra för Stefan. Och han och sambon köpte själva hus i Nordanå strax utanför Malmö. Ett villasamhälle omgärdat av åkrar och en liten å som slingar sig fram.
Ja, det var ett enplansvilla med källare. Det var ett jättetrevligt hus med en liten trädgård på 600 kvadratmeter tomt. Så fixade och donade ju i trädgård och annat och sånt för att den skulle kunna bo där länge. Så vi hade ju bildat familj, vi hade ju två som är barn och så vidare. Så att tanken var ju att vara kvar där.
Även utanför villaidyllen var det goda tider i Sverige.
Jag köper 50 lux!
Både bopriser och börsen gick brant uppåt. Och samtidigt som många blev rikare så förändrades också samhället på flera sätt.
Riksbanken beslöt idag att reglerna för bankernas utlåning ska förenklas. För hushållen betyder det här att det blir lättare att låna pengar.
Även idag har aktieomsättningen varit enorm.
Men efter bara några år tog festen slut och 90-talskrisen lamslog landet med börsras och massarbetslöshet.
Du har sagt att vi ska försvara kronan till varje pris, men hur är det med Sveriges uthållighet? Hur länge kan vi leva med sånt här högt ränteläge?
Jag tänker inte svara på några frågor utöver de som jag har svarat på tidigare.
Stefan berättar att då, när marknaden kraschade i början på 90-talet, rasade priserna på privatbostäder. En blöt filt la sig över hela mäklarbranschen och firman Stefan jobbar på gick i konkurs. Vi sitter i en föreningslokal där några spelar biljard.
Så att man fick ju ta sitt pick och pack och gå helt enkelt. Det är aldrig roligt när man har försökt att jobba med någonting och tänkt att det här är lukrativt, det jobbar jag vidare på. Sen tyvärr blev ju min sambo också av med sitt jobb och då blev det ju riktigt kris så att säga. Det var inte så trevligt när vi satt med ett hus som vi hade köpt då, något år tidigare.
Krisen påverkade bolåneräntorna som stundtals gick upp till över 20%. Kombinationen av arbetslöshet och kraftigt höjda räntekostnader blev för mycket för Stefan och hans sambo. De hade ingen chans att klara betalningarna och det slutade med att kronofogden sålde huset.
Det var faktiskt grannen som köpte det för halva priset, 600 000. Och det blev skilsmässa. Ja, vi var inte gifta men vi separerade.
Huset var köpt med lånade pengar och Stefan lämnades med en stor skuld. Han fick löneutmätning, vilket innebär att han fick leva på existensminimum medan kronofogden tog resten av inkomsten för att betala av skulden. Men eftersom räntekostnaderna var högre än han klarade av så minskade inte lånet. Det började istället att växa.
Vi kommer återvända till Stefan Wallrek som en av de första som verkligen fick känna av konsekvenserna av skuldsamhället. För att förstå det som skedde med Sveriges ekonomi på 90-talet behöver vi gå tillbaka.